Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Inside Hockey med mig Uffe Bodin och min kära kollega Peter Siebner live från Tampa, Florida. Vad händer i Tampa, Florida en sån här novemberdag 2025?
Vi har 27 grader varmt och strålande sol, och det klagas på att det är lite för mycket torka. Vi hade en kallfront i förra veckan så alla fick ta på sig mössor och tröjor, och man trodde man skulle få lite regn, men just nu är det nästan som Arizona här. Alltså det börjar bli gult på gräsmattorna, men väldigt bra solfaktor, och våra kära snowbirds börjar ju flockas nu. Vi har Thanksgiving nästa vecka, så nu fylls det upp med kanadensare och folk från Minnesota och Chicago och allt möjligt. Så att nu är trafiken ett helvete. Priserna på restaurangerna går upp med ungefär 40%, och det är officiellt turistsäsong. De golfbanorna är fullbokade och annat elände.
Följdfråga, vad är en kallfront i Tampa? Det låter ju spontant inte som något som skulle röra en viking som du i skinnet.
Det var faktiskt 3 grader här på morgonen i förra veckan på måndagen eller tisdagen eller när det var. Så att det kan bli rätt kallt här, men det spricker ju nästan alltid upp framåt dagen, så att det är ju alltid relativt. Jag ska inte klaga.
Nej, jag tänker det. De som skapar isen i hemmarenan Emily Arena, där var säkert glada över lite kallare grader. Jag kan tänka mig att det är just att hålla igång is i sådana där marknader som Florida, Kalifornien till viss del, men även liksom lite längre söderut, Las Vegas ska vi inte prata om, men det måste ju vara ett helvete.
Ja, man kan ju säga när vi går på is här med mitt U18-lag den 10 augusti så är det, och det är en dygnstemperatur i medel på 28 grader kanske då, som kallas 28 grader, då är det ingen rolig isar. Det är ju inte Tallavidsrinken vi snackar direkt där, utan det är soggy och buckligt och det droppar från taket. Och nej, det är inte roligt. Så att nu hockeyväder, det gillar vi.
Ja, det gillar vi. Och det är klart, vi ska snacka hockey, vi ska inte snacka väder och vind här, utan vi ska väl hoppa rakt in i det egentligen. Vi har, NHL-säsongen har ju kommit en bra bit nu. Vi avverkade ju NHL Global Series här i Stockholm förra veckan, och vi ska inte prata allt för mycket om det. Bara konstatera att underhållningen var ju under all kritik egentligen. Det är alltid kul att jobba med sådana här event, men produkten på isen den här gången var ju ingen vidare. Nashville och Pittsburgh vann varsin match. Och ja, vi kan väl egentligen lämna det dithän, tycker jag. Och egentligen titta på vad som känns som mer intressant i NHL just nu. Och Peter, vi har ju egentligen för dagens exercis, vi har ringat in 2 stycken lag som vi tycker är intressanta. Och de ligger ju på, vad ska man säga, varsin skala. Eller varsin del av skalan, så att säga. Ett lag som verkligen levererar och ett lag som definitivt inte gör det. Och om vi börjar då i den änden med laget som presterar, vad har du hittat då?
Det går ju inte att bortse från Colorado Avalanche nu, naturligtvis. Om jag tittar på statistiken rätt, de har 10 raka matcher med poäng. De har vunnit 8 av de senaste 10 matcherna och har bara en förlust på hela säsongen på ordinarie tid. Det är otroligt starkt och ett powerhouse just nu i ett NHL som väl egentligen som helhet är jämnare än någonsin, där väldigt få lag egentligen sticker ut, men Colorado gör det definitivt just nu. De går på alla cylindrar, får man säga.
Ja, verkligen, och är ju anförda, får man säga då, av Nathan McKinnon, topp på NHLs poängliga, och ja, jag vet inte om han redan nu håller på att springa iväg med MVP-priset, alltså Hart Trophy, men han känns väl som en väldigt het kandidat till att ta hem både poängligan och det där priset för andra gången då i sin karriär. Han vann ju här för 2 år sedan, 2024. Vad ser du från McKinnon? Vad är det som gör att han är en av världens bästa spelare just nu?
Ja, men jag tycker det, han är ju en man on a mission. Alltså han har ju alla egenskaper till att börja med som hockeyspelare. Han har en fantastisk klubbteknik, han har en jättefin speluppfattning och är otroligt stark på rören. Det jag tycker jag ser med honom i år är att det verkar ju, alltså Det känns som att han fysiskt sett är i bättre form än någonsin, för att han är ju i början av matchen eller slutet av matchen, du ser liksom aldrig någon skillnad. Och jag menar, det är en kille som loggar otroligt mycket minuter varje kväll och liksom är ansvarig i väldigt mycket som händer i Colorado Avalanche. Men jag tror att han... nu är det ju några år sedan de gick långt och var i final och vann mot Tampa. Sen har Florida lite grann tagit över som ligans lag att slå. Jag tror att McKinnon är ju väldigt sugen på att naturligtvis nypa en Stanley Cup till, och det är på hans axlar de ska ta sig dit, och det visar. Han leder det här laget oerhört bra i alla aspekter just nu.
Mm. Ja, nej, apropå det jag läste bara häromdagen, att tydligen Nathan McKinnon, en av sakerna han gör här i Colorado är faktiskt att hålla koll på vad de yngre spelarna i laget äter.
Jajamän.
Det var ganska intressant så här, det var Sam Malinsky då, backen där, som berättade att han brukade äta såna här peanut butter jelly sandwiches inför matcherna, och Nathan McKinnon tog honom till sidan där och sa åt honom att nej, så här gör vi inte här. Du får se till och skärpa till dig, grabben, för att så här gör inte ett proffs. Nej. Så det gjorde inga visor. Det känns verkligen, han är en sån ledare som visar med hela handen. Jag tror min teori där att han är så bra nu också, att det funkar så bra för Colorado. Jag tror faktiskt att man kan tillskriva Gabriel Landeskog en del av det. Vi ska veta att det har inte funkat smärtfritt för Landeskog. Liksom. Det har inte varit någon vidare produktion från hans sida, och det kanske inte är att förvänta heller. Men det känns som att Landeskog och McKinnon i min värld, de har alltid varit yin och yang. Att Landeskog har liksom den här förmågan att på något vis sänka temperaturen lite i omklädningsrummet. För någonting McKinnon är, så är att han kanske är lite för hetlevrad, vill lite för mycket ibland. Mm. Och där tror jag att Landeskog är en bra figur för honom, för att liksom så här ta ner några oktav, om man säger så.
Ja, och det här är väldigt intressant. Det var ju apropå jäkligt kul. Det är ju någon otrolig jävla förbannelse han har fått över sig, Gabbat. Varje gång han gör mål så råkar det vara offside. Jag vet inte om det är tre bortdömda kassar han har nu sånt. För offside. Det var ju så kul. Martin Neckas här om matchen gick ju för hattrick på tom bur, men passade ju till Gabbe så han äntligen skulle få göra ett mål. Det var ju jag tycker bara den sekvensen säger nog kanske en del om den otroligt fina balans som finns i Avalanche omklädningsrum just nu, och det är självklart att en återkomst av Landeskog, även om han kanske då bara spelar 12-13 minuter varje kväll och liksom inte just nu i alla fall har den roll vi är vana att se honom i, så tror jag att det betyder otroligt mycket. Alltså man brukar prata om intangibles i NHL, och givetvis så påverkar det att han är tillbaka och är en del av laget igen.
Mm. Jag tänkte att vi ska prata om det andra laget också, som inte är lika rolig, har en lika rolig säsong. Men jag bara konstaterar också gällande Colorado att det känns som att de har en bättre supporting cast den här säsongen. Alltså vi har ju sett Victor Olofsson till exempel har ju kommit in och gjort det otroligt bra i en liten roll lite längre ner i hierarkin, om man säger så. Jag tycker tidigare Colorados problem varit att de har ju fått förlita sig för mycket på McKinnon, McCarr, Rantan innan han försvann, Valerin Tjurskin. Nu känns det som att det finns fler som kliver fram och tar lite ansvar. Olofssonen, Arturi Lekkonen får äntligen vara frisk och hel. Och Netchas, som du nämnde där, har varit väldigt viktig för dem. Fick ju ett sjujäkla kontrakt också här, 8 gånger 11,5 miljoner dollar. Så att de har honom uppsignad på lång tid också. Så det känns ju totalt sett som att det här laget är lite mer välbalanserat än vad vi har sett i tidigare. Sen ska man ju lägga till det också att Mackenzie Blackwood, som egentligen skulle vara första keepern, har ju varit skadad här, och det är faktiskt reservkeepern Scott Wedgwood som har varit fantastiskt bra, vunnit 11 av sina 15 matcher hittills.
Ja, men verkligen, och det ser man ju ganska ofta med fungerande lag, att du kan ställa vem som helst i kassen och det fungerar. Vi har ju några sådana exempel på det i NHL-historien där mindre namnkunniga målvakter har haft en jättesäsong för att allting har fungerat framför dem, helt enkelt. Så att en naturligtvis en väldigt stark insats av Wedgwood, men också en väldigt tacksam situation för honom. Jag tycker det är intressant att du nämner Rantanen där, för det där var ju faktiskt ett vägskäl i hela den organisationens framtida saga. Vad skulle hända? Rantanen försvinner. Det funkar inte i Carolina. Sen hamnar han i Dallas och det blir en jättefitt. Och han liksom, ja, vi vet ju vad som har hänt i slutspel och annat mellan de här båda lagen. Både genom åren och särskilt i fjol. Men jag menar, Netchas är ju en spelare i den kalibern. De har liksom, alltså, ja, Rantanen är nu en divisionsrival som kommer att bråka med dem längs vägen, kan säkert bli ett spöke igen, men Netchas har ju axlat manteln på något vis och fungerat väldigt bra i den här konstellationen. De har en otrolig kemi, ungefär lika bra kemi som McKinnon och Rantanen hade i powerplay under sin tid. Sen som du säger med supporting cast, jag menar, du har ju, alltså, Brent Burns kliver in 40 bast och tycker jag så här långt har lyckats alldeles utmärkt och gör precis det de förväntar sig av honom. Du har Brock Nelson som är liksom en Swiss Army knife, och sen får du ju bidrag också då ifrån Gavin Brindley, en ung spelare med oerhört mycket talang som kliver in och har liksom levererat lite secondary scoring och någonstans, jag tycker man har skapat en jättebra konkurrens i truppen. Victor Olofsson har redan visat framfötterna och ser ut som den spelaren en gång var i Buffalo. Och just det här med att ha riktigt stark konkurrens i truppen tror jag är skitviktigt för alla hockeylag. Och det har Colorado nu, och det tror jag kommer att gynna dem under vad som är en lång och slitsam säsong.
Precis, Colorado en tidig, får man säga, Stanley Cup-favorit ändå. Ja. Det var väl ett lag som man tittade på inför säsongen som såg väldigt intressant ut, men de har ju verkligen levt upp till det. Om vi går till den andra sidan spektrat, och då hittar vi ju faktiskt där Toronto Maple Leafs, Peter. Alltså, ja, nere verkligen i botten efter egentligen, jag menar, man har nästan tagit dem för givet som ett topplag sen den här Core 4-eran, eller vad man ska kalla den, sen den liksom startade upp där. Minns ju liksom, de draftade Nylander, Matthews, Marner under några år där, och sen så liksom följdes upp med signing av John Tavares, och jag menar, sen dess har de åtminstone varit slutspelslag kontinuerligt. Det har aldrig varit en snack om saken, men i år, alltså, det ser riktigt, riktigt dåligt ut. De bara förlorar och förlorar.
Ja, verkligen. Och jag undrar lite grann också hur, om jag tittar på siffrorna här, de har alltså spelat 13 matcher på hemmaplan och de har bara spelat 6 matcher på bortaplan. Ja. Vilket är en lite udda, så att säga, start på kalendern rent schedule-mässigt. Och jag menar så här, det har sett väldigt, väldigt dåligt ut på bortaplan, och då har de ändå bara avverkat 6 matcher än. Så att jag menar, det här säger ju att de har en ganska tung schedule liksom coming up. Så att säga, var ska den här lättnaden komma någonstans? De har ett målvaktsspel som uppenbarligen inte fungerar. Det har ju varit deras akilleshäl i många år. Nu har du då nu är Wall tillbaka, men jag menar, Stollarts har ju 8-8-4 i räddningsprocent. Det är inte, det håller inte om du ska gå till slutspel. John Tavares har haft en av sina bästa säsonger på länge. William Nylander ser jättebra ut, men det räcker liksom inte. Alltså, Oliver Ekman Larsson är i mitt tycke deras bästa back, och han är 35. Jag ser ingen utmanare här alls.
Nej, det är väl, man får ju ärlig också säga, när man tittar på spelarna de har plockat in. Vi vet, de tappar ju Mitch Marner i somras såklart till Vegas Golden Knights, och det är ju såklart, honom kan man inte ersätta sådär liksom. Det finns ju inte. Men av spelarna man har plockat in istället så är det ju väldigt blekt, får man säga. Det är Mattias Macelli, plockades in från Utah, har ju inte riktigt hittat någon kemi någonstans egentligen. Dakota Joshua hämtades från Vancouver. Vi hade ju även, nu tappar jag namnet på honom här, Nicola Roy var det ju från, ja, från Vegas, som kom in där i samband med att Marner försvann ut, och han har ju inte heller rosat marknaden. Så att, samtidigt som Austin Matthews är ju inte, han gjorde 69 mål här för något år sedan liksom, och var, ja, en av ligans bästa spelare, men han har ju inte alls varit lika dominant. Han blir ju, om man ser till leverans, så är William Nylander en betydligt hetare spelare för Leafs just nu, och har väl varit om man tittar på fjolåret också.
Ja, Matthews är femma i den interna poängligan.
Ja, nu går han visserligen skadad när vi spelar in det här. Mm. Men likväl, det är ju... Jag vet inte riktigt vad det ska tvänga. Jag satt alldeles här innan vi började spela in, så att jag lyssnade på Brad Treliving, general manager, som hade en presskonferens. Och han fick såklart frågan, ja, men hur ser det ut med coachen Craig Berube? Riskerar han att få kicken redan? Och hans kommentar var väl att här och nu så... har jag fullt förtroende för honom. Men vad här och nu betyder i ett tidsperspektiv, det kan ju ha förändrats imorgon liksom. Så att det är en väldigt prekär situation. Och jag vet inte liksom, det
är ju dessutom så här att Craig Berube är ju generellt inte en tränare som har gjort sig känd för att det brister i defensiven heller.
Nej.
Det är ju väldigt mycket av den hockey som Maple Leaf spelar just nu som inte alls känns som Craig Berube-hockey överhuvudtaget. Så frågan är, det är klart att en GM säger ju alltid, jag kommer inte sparka min coach, och sen helt plötsligt två förluster senare så har det ändrats och så gör han det ändå. Men man undrar ju lite grann, det här är ju inte trademark Craig Berube-hockey överhuvudtaget, så når han fram i det här omklädningsrummet just nu?
Det är ju det man undrar liksom. Var en gång i Vegas när Toronto spelade där alldeles innan de sparkade Mike Babcock, som var, det är många år sedan nu, men jag kommer ihåg att jag liksom, man följde upp med laget och liksom man märkte så här hur väl, alltså det var så tydligt att de liksom hade slutat lyssna på honom. Det fanns liksom ingen återvändo där och då, för att han hade spelat ut sin roll som coach där. Och det är den frågan man ställer sig här också liksom, har de bara tunat ut? För att allting som funkar så bra för dem i fjol, då var de faktiskt ett av ligans bästa defensiva lag. Målvaktsspelet var liksom, ja, men hade inte Anthony Stolarz blivit skadad där så hade nog han varit kanske en av tre kandidater till att vinna Vezina Trophy som ligans bästa målvakt. Och nu helt plötsligt när försvarsspelet faller samman, då är inte han samma målvakt heller. I fjol till exempel, för att ta ett tydligare exempel liksom, de var ett av de bästa lagen i ligan på att skydda det egna slottet, alltså det vill säga försvara allra närmast mål liksom. Och där är de ett av de sämsta i år. Så att någonting, vilket det är svårt att förstå hur någonting kan förändras så mycket från ett år till ett annat, men bevisligen så är det ju inte alls liksom där det borde vara.
Nej, och jag menar, även om du tittar på en sån spelare som Matthews, han klev ju av mot Boston i tisdags halvvägs in i matchen, men innan dess har han mig veterligen inte haft några skadeproblem den här säsongen, som han inget som mig veterligen som han går och dras med. För jag menar, han har ju snittat en bra bit över 20 minuter per match. Och jag menar då 14 poäng på 17 matcher, det bara det är ett tecken på att någonting stämmer inte i kulturen i omklädningsrummet. Det finns jättemycket att oroa sig över här, tycker jag.
Ja, och här och nu när vi spelar in som sagt, så Leafs ligger ju näst sist i Eastern Conference faktiskt. Det är bara Buffalo som har ett sämre facit så här långt. Och man undrar liksom, det är klart det är så pass jämnt i den där hela konferensen just nu och divisionen där de spelar Atlantic Division också, så att man ska ju inte stänga dörren för slutspel, men jag menar, fortsätter det så här så då försvinner ju alternativen ganska snabbt. Och det jag funderar över också liksom, man pratar mycket om att de måste göra trader hit och dit, men problemet är att Toronto har varit satsande lag i princip 10 år nu. De har inte så mycket draftkapital eller talanger heller för den delen att trada med, så att
nej.
Där sitter de ju också i en väldigt knepig sits. Jag vet att det var snack här om veckan om att de är intresserade av Rasmus Andersson, som ju kommer att lämna Calgary Flames under säsongen liksom. Men jag har bara så svårt att se vad de ska sätta ihop för paket som skulle vara attraktivt för ett lag som Calgary.
Nej, det är väl en spelare som Matthew Nice då kanske.
Ja, honom vill man ju inte. Det är ju liksom det största framtidsnamnet man har i princip. Honom vill man ju inte, och få ett bra kontrakt dessutom. Honom vill man ju inte röra. Så att de har Easton Cowan som kom in här den här säsongen och gjort några matcher. De har en back som heter Ben Danforth som de valde i första rundan här om året. Men annars är det ju väldigt tomt, skulle jag säga, i skafferiet. Så att Toronto Maple Leafs, där finns det lite att fundera över. Har du någon slutkommentar där bara?
Jag vet inte, det enda som väl antagligen känns det enda som känns bra nu för Toronto Maple Leafs är väl antagligen att andra lag som är i ungefär samma poängsits heter ju Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Florida Panthers, till viss mån då Washington Capitals. Det vill säga det är ett antal lag med ganska tung veteran presence här i botten av den här tabellen som inte riktigt kanske har gasat igång riktigt ännu, medan yngre lag, Detroit, Montreal, viss mån lite på nytt för att Islanders just nu har slutspelsplatser, men vi snackar ju fortfarande 3-4 poäng. Det är klart att det absolut inte är för sent att rädda säsongen, men hos Leafs, till skillnad från en del av de här lagen som dras med ganska stora skadeproblem och liknande, så känns det ju nästan som att det snarare är något strukturellt som är fel. Så att, ja, jäkligt intressant att följa här under de kommande veckorna. Det kanske inte är helt fel att de antagligen, givet hur schemat ser ut, lär ha ett par rätt tunga roadtrips coming up här med mycket bortamatcher där de får chans att dra iväg från stan, lätta lite på trycket och det mediatryck som alltid omger Toronto Maple Leafs på hemmaplan, och kanske få komma ut på vägarna och få ihop lagbygget lite. Det kanske är det som behövs.
Apropå det, jag lyssnade på två intervjuer här i veckan i poddar där Thomas Kaberle, som var en väldigt framgångsrik back i Toronto under många år, och sen även Dave Boland, en före detta spelare som också spelade bland annat Toronto under sin karriär, och båda två hade faktiskt samma tips till laget. Det var så här: have a night out, get drunk together.
Ja.
Det kanske är ju, där lösningen finns helt enkelt.
Det är ju en klassisk lösning på firmakonflikter inom bolag också. Vi drar på kickoff så löser vi det här. Liksom det. Vi har faktiskt ett exempel på att det har fungerat, och det kanske är det som behövs, för att hur starkt tryck man än har från hemmafansen i Toronto är det kanske inte jätteroligt att ha en homestand på 4 matcher i rad när det ser ut som det gör just nu. Så att,
nej, precis. Det är inte läge att ge sig ut på King Street och liksom gå från pub till pub där.
Nej.
Nej. All right, Peter. Med det så ska vi börja varva ner här dagens inspelning av Inside Hockey. Jag tänkte bara lyssna med dig först. Elite Prospects, vad har ni på gång? Vad händer?
Du, vi släppte i förra veckan vår nya livescore. Den finns ute nu, och som sagt, du kan följa allting ifrån NHL till typ Fimpens 3-mot-3-liga i Haninge. Jag tror faktiskt inte vi har livescore på den, men vi har kalendern för den i alla fall. Så att allting i hockeyvärlden som scoras live går nu mer eller mindre att följa i Elite Prospects livescore-sektion som ni hittar i vår nya app. Om ni redan har appen är det bara att uppdatera, så kommer ni att få push-notiser när det blir mål, bra länkningar in till spelarprofiler direkt ifrån boxscore. En dröm för alla oss hockeyfans som har letat efter detta.
Ja, verkligen. Jag har börjat nyttja den själv. Om det är SHL-omgång så är det ju perfekt att bara gå in och sätta på livescoren, för att då får man ju så här pling i telefonen så fort det blir mål, och man kan snabbt zappa runt och kolla. Jag tycker det är en perfekt tjänst. Mycket bra jobbat, EP. Och med det så tackar vi för oss och säger på återhörande nästa vecka. Ta hand om er.
Stort tack.